Alexander Sarsicki skrev den här Vårens sång som Jonathan Plowright spelade här. Och det här är musik från cirka 1889. Och Alexander Sarsicki, han var född i Lviv som ju numera ligger i västra Ukraina, men på Alexander Sarytskis tid så låg det i Österrike-Ungern och kallades för, ja, under stunden sa de Lemberg på tyska. Alexander Sarsicki, han skrev pianomusik, ibland lite uppblandat med violinkompositioner, och så skrev han en del sånger. Ja, det här är ju vår. Romansen ur Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Här var det Magnus Eriksson som dirigerade Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Och det här får nog sägas vara ett av de absolut mest älskade stycken som någonsin skrivits till det svenska folket. Fast ingen visste det då, 1938, men det blev snabbt mycket älskat och så var den saken klar. 1938, det var ett år när Lars-Erik Larsson var anställd på dåvarande Radiotjänst. Och där skulle han hitta på musik och se till att dirigera i radion och allmänt sköta om att det lät bra på den musikaliska sidan. Och det där var någonting som han gick in för rätt ordentligt. Vi har väl knappast haft någon på radion som i arbetet satt sig ner och skriva musik som sen blivit odödlig. Ja, vi har haft några stycken som har närmat sig. Carl Birger Blomdahl till exempel, men hans mest berömda verk Aniara, det kom ju till innan han började på radion som musikchef. Men på radion så var han igång, Carl Birger, med en del elektronmusik och så såg han till att P2 började bli en musikkanal. Men vid den tidpunkten, då hade Lars-Erik Larsson sedan länge slutat på radion och så blev han istället kompositionsprofessor på Musikhögskolan. Det är Rita Strål som har skrivit musiken. Bilitis heter det här stycket. Och det var Romain Louveau som spelade på pianot och så var det en fransk-dansk sopran som sjöng. Och då kan man ju fundera på om man ska säga Elsa Dreisig på dansk alltså, eller man ska säga Elsa Dreisig. Och det visar sig när man kollar med språkvården här på radion att man kan säga både det ena och det andra Och hon själv använder ibland danskt och ibland franskt beroende på var hon är. Och det var ju ganska listigt. Hon är född i Frankrike så hon kanske känner sig mest fransk, fast jag tror hon bor i Tyskland. Nåja. Nu ska jag prata om Rita Stråhl. Hon, den franska pianisten och kompositören som gjorde det här stycket. Som ung så då bekläddes hon av namnet Aimé Marie Marguerite Mercedes Larousse Lavillette. Kommer du ihåg det? Nej. Ja, hon kortade i alla fall ner födelsenamnet till Rita Stråhl, och jag ska berätta strax varför. Rita Stråhl, hon kom in då på Paris konservatoriet som 13-åring. Duktig var hon alltså redan som liten. Och där studerade Rita Stråhl piano, och så småningom så lade hon till komposition också. Som alla vet så var det faktiskt lite lättare att vara flicka och musiker i Frankrike än till exempel i Tyskland då på tidigt 1900-tal. Det där gjorde att Rita Stråhl kunde skriva allt från pianomusik upp till större orkesterverk. Och efter två giftermål, en dog, den andra skilde sig ifrån, så levde Rita Stråhl i Provence med en av sina döttrar och dotterns son, alltså hennes barnbarn. Jo, jag vet faktiskt varför hon kortade sitt namn då från Aimé Marie Marguerite Mercedes Larousse de la Villette. Jo, det berodde på hennes första giftermål med en fransk militär. Det var han som hette Stråhl. Och Rita, det är ju en förkortning av Marguerite. Listigt. Ganska eldigt får man säga, men så är det också Franz Liszt som har gjort den här musiken. Han har kallat den för ungersk rapsodi, och eftersom han hade gjort så många andra ungerska rapsodier så var han tvungen att numrera, och då blev det här nummer 11. Alexandre Kantorov var det som spelade.
Thank you.
detta är musiket av Mel Bonis, ytterligare en fransk kvinna från förr. Den som spelade hennes eklog här, det var Myriam Barbeau-Cohen. Jo, hon levde på 1800-talet, Mel Bonis. Framgångsrik var hon, skrev massor, bland annat för orgel, vilket är en liten specialitet för franska kvinnor, för många damer har suttit på orgelpall genom århundradena i olika kyrkor i Frankrike. Från början så var det så att Mel Bonis lärde sig piano alldeles själv, hamnade snart på musikhögskolan i Paris. I klassen gick också Claude Debussy, och orgelälskaren César Franck var en av lärarna till henne. Tyvärr så gillade inte föräldrarna att hon någonstans i den vevan träffade en ung poet. De hämtade hem henne från skolan och tvångsgifte henne med en änkling som hade med sig 5 barn i äktenskapet. Samtliga ogillade musik. Men icke förty så fick Mel Bonis och denne man flera barn tillsammans. Nu blev det inte värre än att hon efter en tid återträffade sin ungdomskärlek, även han gift på annat håll. De båda fick ett kärleksbarn tillsammans ändå. Madeleine hette hon, och de lyckades lämna bort henne till en kammarjungfru. Det fanns såna på den tiden. Och vad hände sen? Mel Bonis komponerade ganska mycket. Hennes ungdomskärleksfru dog, och det gjorde Mel Bonis man också. Så nu skulle de kunna bli ihop igen, de här evigt älskade. Men vad hände nu? Jo, Mel Bonis var ju mamma till unga Madeleine, kärleksbarnet som nu bodde hemma hos henne. Och Mel Bonis son började bli svårt förälskad i henne. Hans egen halvsyster, något han inte visste om. Ja, Mel Bonis berättade hur det låg till. Unge Edward fick leta flickvän på annat håll. Sens moral, att kunna skriva en väldig massa musik för olika ensembler med en sån familjeröra hemma, det är inte stort. Det är störst. Ja, den slutar lite som om den hängde över ett stup, den här musiken. Och det beror helt enkelt på att det här är bara en liten bit av Richard Wagners Ragnarök. Ja, den är ju något längre, alla de här operorna. Det här är i alla fall Siegfrieds renfärd. Det var Dresdens stadskapell som spelte. Peter Schneider dirigerade det hela. Nu ska det bli Stenhammar. Thank you. Wilhelm Stenhammars pianofantasi i H-moll som man sa på den tiden. Nu säger man väl kanske oftare B, fast då var ju B bäst, alltså nuvarande. Ja, vi får prata om det sen, för nu måste jag berätta lite mer om själva Stenhammar efter att ha sagt att det var Cassandra Wyss som spelade denna pianofantasi. Jo, Stenhammar, han räknas ju som en av de allra största musikerna i Sverige runt förra sekelskiftet. Han var också en riktigt duktig pianist. Uppvuxen i stad i borgerlig mylla i Stockholm, unge Wilhelm, han skrev sånger till sina syskon när de var små och de hade nog rätt roligt. Sen så studerade han piano noga samt komposition och så Berlin, och när han kom hem hade han en bit av en pianokonsert med sig i bagaget, och vid den här tiden hade egentligen ingen skrivit orkestermusik i Sverige på rätt många år. Så smått så började Wilhelm Stenhammar att då bli lite småkänd som musiker, och det började bli en ganska fin tid, inte bara på musikområdet. Han bildade familj och fick 3 barn och kontakter med musikförläggare. Det fanns en svart fond, för allt gick inte som han ville. Allt han gjorde var inte bra, tyckte han. En del verk ville han faktiskt inte ge ut, och då blev det ju förstås bråk med förläggaren som ju gärna ville ha något att ge ut. Stenhammar tyckte det var bättre att syssla med konsertverksamhet och dirigering i Göteborg än att skriva halvdålig musik. Fast vad hände? Jo, han fick under ett antal år utveckla en riktigt bra orkester i Göteborg, och det där gav så mycket inspiration att han kunde komma och skriva fler riktigt bra orkesterverk framöver. Se där! Så kan det låta om Jonas Kaufmann tillsammans med Teatro Massimo Bellinis orkester i Catania. Det är väl på Sicilien det. Ernesto De Curtis har gjort den här musiken som heter Torna a Sorrento. Det var Asher Fish för övrigt som dirigerade det hela.
Glädjens blomster i jordens mulla kvist aldrig gro. Kärlek själv nu försåtlig är för ditt hjärtas ro. Men där ovanför hopp och tro blomstrar det evigt friska. Hör du ej hur andar ljuft om dem till hjärtat viska? Hör du ej hur andar ljuft om dem till hjärtat viska? Glädjens blomster i jordens mulla kvist aldrig gro. Kärlek själv du försåtlig är för ditt hjärtas ro. Men där ovanför hopp och tro blomstrar det evigt friska. Hör du ej hur andar ljuft om dem till hjärtat viska? Hör du ej hur andar ljuft om dem till hjärtat viska?
Glädjens blomster i jordens mull. Det är The Real Group som sjunger så här, och det är ju inte alltid de har låtit på det här viset. Den här musiken, den är från början folkmusik som kommer från Uppland. Ja, nu är det ju slut på det här programmet, men det är ju aldrig slut på musik i P2. Om en liten stund så kommer Hemma i P2, och sen får du inte glömma konserten i afton, den direktsända från Stockholm Early Music Festival, som börjar efter Hemma. Ja, jag får säga hej då! Thank you.
Det här var tredje satsen ur Katedralen av Agustín Barrios. Enno Forhorst spelade musiken från 1920-talet för oss. Det är onsdagen den 4 juni och här har du nu, hemma i P2, tillsammans, du och jag, Britta Svanholm-Magnett, så kommer vi att tillbringa musikkvällen i P2 med tonsättare som Satie, Kodály, Strauss, von Koch och Jesse Montgomery bland andra. Innan det är dags att lämna plats för Academia Byzantina som ger konsert för oss ikväll vid 8. Min dag har varit ganska fullmatad, jag vet inte hur det är med din. Men i min värld så är det studenttider och avslutningstider. Och så har vi också den begynnande försommaren som pockar på uppmärksamhet. Så jag tycker att det är lite skönt att få sjunka in i musiken nu den kommande dryga timmen och varva ner lite. Härnäst så gör vi det tillsammans med Mario Castelnuovo Tedescos A Midsummer Night's Dream. det fanns ju plats för både upp- och nedvarvning här i ouvertyren till A Midsummer Night's Dream av Mario Castelnuovo Tedesco, skriven förstås till Shakespeares verk. Västaustraliska symfoniorkestern i Perth leddes av Andrew Penny. Nu tror jag nog ändå att det blir lite mer nedvarvning när vi lyssnar på Erik Satis Gnosien nummer 7 fram till nyheterna från Ekot.
Och här är Ekot. USAs president Donald Trump har pratat med Rysslands president Vladimir Putin i telefon. Det här skriver Trump på sociala medier. Och de två världsledarna ska, enligt Trump, bland annat ha diskuterat Ukrainas drönarattack mot ryska flyg för några dagar sedan. Och Putin underströk då mycket starkt att Ryssland kommer att behöva besvara attacken, det skriver alltså Donald Trump. Svensk offentlig ekonomi går plus med invandrare. Det här visar en rapport från Konjunkturinstitutet. Ett undantag är flyktingar, i alla fall under de första åren. Det är Sverigedemokraterna som vill ha rapporten. Oskar Sjöstedt är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
De bekräftar det vi har sagt i ganska många decennier. Flyktinginvandringen är på det stora hela kostsamt.
Rapporten som presenterades under onsdagen bygger på hur mycket utrikesfödda betalar in i skatt och hur mycket de får i bidrag. Under 1980-talet bidrog gruppen till de offentliga finansernas tillväxt. Sen hamnade gruppen på minus fram till 2016. Utrikesfödda har sedan dess åter blivit ett plus. Till exempel bidrog de med 6 miljarder år 2022. Samma summa som de inrikesfödda kostade det året. Oskar Sjöstedt igen.
Arbetskraftsinvandringen har varit positiv, flyktinginvandringen har varit negativ.
Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen är inte överraskad över siffrorna från Konjunkturinstitutet.
Det är ganska väntat att Sverige tjänar pengar när det kommer människor hit för att jobba och att när vi använder vår medmänsklighet och ta hand om världens utsatta flyktingar så innebär det också en kostnad.